Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tja!
Jag hade tänkt prata om någonting annat, men i och med de händelserna som har skett är liksom nära till mig, så jag klarar inte av att inte kommentera det.
Det här var ju starten på förra avsnittet, men det antar att det inte är Ann Ramberg den här gången.
Nej, den här gången är det inte något som gör mig glad, tvärtom.
Mm.
Jag var på gymmet i måndags. Och jag hade, innan jag gick till gymmet, läst, när jag hämtade upp min kollega från Solna stads, så pratade vi just om det här överfallet på Solna kyrkogård. Och då var ju på det här...
Alltså jag gissar att alla är helt införstådda i det, men jag tycker ändå att vi ska
men
utgå från
vi ska
att det
gå igenom vad som har skett.
Mm. Mm.
Men just det här var liksom... Det var ännu väldigt oklart. Mm. Det var mer typ så här, någon har blivit misshandlad väldigt grovt i Solna.
Mm.
Och vi pratade lite så här, ja, men vet du vilka eller vem eller vad det här är liksom.
Mm.
Och jag hade ingen aning. Min kollega spekulerade i, vad är det, någon som skyller någon pengar? Alltså är det någon drogaffär? Alltså, är det här? Och jag bara, jag har ingen aning faktiskt. Och hade bara liksom sett notisen i tidningen.
Mm.
Och sen när vi var på gymmet så var det några grabbar bredvid oss som tränade.
Mm.
Och de pratade om så här, men för fan vad sjukt liksom. De är ju... Hur fan kan man göra så då? Och de kommer ju typ inte få något straff alls. De kommer ju få rabatter.
Mm.
Han en yngre var ju sjukast. Han ville ju bara döda dem liksom. Och så sa de så här, men man gör bara inte så. Men fan, de var ju på väg hem liksom.
Mm.
Och sa de också, men man våldtar inte. Och så sa de så här, men de borde ju bara få livstid liksom, eller bara skicka ut dem.
Mm.
Och när de sa det där så bara, jag tänkte bara, good boys.
Mm.
Och då slog tanken mig att så här, men jag tänkte så här, hoppas de inte pratar om överfallet i kyrkogården. Och jag gick vidare, jag stod och körde rygg någon annanstans tills en av de här killarna kommer fram och säger så här, hej Hanif, en av våra kompisar, det har hänt något hemskt med honom och han följer dig och han skulle bli jätteglad om du kunde skicka ett så här, krya på dig meddelande till honom.
Mm.
Och då fick jag ju möjlighet att ställa lite frågor till dem om vad som hade hänt liksom. Men jag kommer ihåg en grej de sa att så här, ja, men han är ju helt bara tyst liksom i sitt rum. Och hans lilla syster, de hade varit hemma hos honom, och hans lilla syster bara stod i hallen och grät och inte kunde sluta gråta. Ja, men jag ställde lite frågor om förövarna och allt det har ju framkommit nu. Men för den som inte känner till vad som har skett så är det alltså två ungdomar från Solna, 16 år, två killar som klockan 11 lördag natt är på väg hem. De är på väg hem och de håller på att promenera hem. Solna kyrko, alltså vid Karolinska, förbi Karolinska och kyrkogården där. Och för den som känner till Solna vet att alltså det är en 30-väg. Alltså. Det är en väldigt lugn gata med Karolinska på ena sidan och Solna kyrka på den andra sidan. Och kyrkogården och ett litet väldigt fint villaområde.
Mm.
Det är ett ställe man definitivt ska kunna promenera på klockan 11 på natten. Inte för att det inte ska finnas några ställen, men det finns ingen skäl att anta, att ens iaktta försiktighet när man promenerar där.
Nej, verkligen inte.
11 på kvällen. Och jag menar, två 16-åringar klockan 11 på kvällen en sensommar helg är inte heller man kan, det är inte heller att man kan skapa några frågetecken som liksom att det är så här, 4 på natten vid Statoil för en 12-årig flicka. Det tyckte jag var lite märkligt, men just det här är ju det mest, det finns ingen skäl för en förälder att säga, men det får inte du göra.
Nej.
Alltså tycker jag.
Nej, verkligen.
Det är fullt rimligt. Och i en sån setting, att ha den settingen med sig, inte för att det är någonsin okej att göra någonting sånt, jag bara säger att man kan inte förvänta sig det här. Så av det jag har hört, och det här kommer väl framkomma mer detaljer i förundersökning och så vidare, så håller de på att promenera där när de blir överfallna av en 19-åring och en 21-åring som med någon form av tillhygge slår dem bakifrån, alltså, och sen drar iväg dem in i skogen, eller inte in i skogen, in i kyrkogården, och där misshandlar dem, tvingar dem klä av sig, rånar dem, hotar dem, drar med kniv på deras armar och ben, och försöker begrava dem levande. Och det är en... De påtänder de här två förövarna. Det här pågår i typ 7 timmar. Alltså det är klockan 11 ringer de till sina föräldrar och säger vi är på väg hem. Och de lyckas komma loss liksom på morgonen.
Mm.
Och när föräldrarna ringer till polisen klockan 00:00 exakt. Och de ringer till polisen och polisen säger om de har sagt att de är på väg hem så är det förmodligen ingen fara. Vilket jag tycker, ja men jag vet inte, jag har inte tänkt om så här, finns det någon skuld hos polisens agerande här? Men alltså normalt sett, om någon ringer dig klockan 11 och säger jag är på väg hem, då är den nog på väg hem.
Ja, men vad fan, alltså det där har man ju gjort själv 1 miljard gånger. Alltså om det har gått en timme ska jag förstå att föräldrarna är oroliga. Mm. Men man själv gjorde sig skyldig till det att, nej men man stannade och snackade med några polare och pushade den där gränsen, ja, lite längre liksom.
Ja, och liksom, ja men, att ens mobil dör eller någonting.
Ja visst,
liksom.
Ja visst.
Det har ju hänt. Och jag menar, jag förstår polisen på något sätt. De gjorde väl, det är så osannolikt att tänka sig att två killar som är på väg hem plötsligt ska försvinna.
Mm. Ja, alltså inte det, efter alltså, en timme. Alltså då känns det som att man inte drar i stora saftblandaren.
Mm.
Liksom.
Mm. Men de här killarna lyckas ta sig loss på morgonen och sen lyckas... Det är ett vittne... Får hjälp av ett vittne som också tillkallar polis och de två förövarna grips.
Mm.
Den ena, båda är svenska medborgare. Den ena är född i Iran, invandrade till Sverige 2009. Den äldsta av dem, som har en dom mot sig. Han hade kastat molotov cocktails på ett gäng dyra bilar. Så han var dömd till 18 månaders fängelse. En dom som vann laga kraft bara för 2 månader sedan.
Ja, det var, så det var en laga kraftvunnen dom?
Ja.
Mm.
Han har suttit häktad för också. Så han är ju släppt ur häktet efter domen. Och den yngre av dem, 19-åringen, han är född i Sverige, men av av tunisisk föräldrar. Stökigt och brottsligt förflutet. Småbrottslighet och mycket så här, ja, både drogbruk men så här LVU-placeringar och massa sånt.
Mm.
Han har liksom fått ungdomsvård som det kallas. De beklagar när deras liksom rus är över, då lyckas de här grabbarna komma fria. Delvis så, jag tror många blir berörda av det här. Det här är inte något liksom bara en notis. Jag tror det här kommer bli en följetong. För mig är det ju särskilt i och med att förutom att det, ja, men det är en följare och det är någon som tycker om mig, så, vilket automatiskt får mig att tycka om den, så är det ju liksom, det är Solna liksom. Jag har promenerat där.
Mm, visst.
Liksom, jag brukar gå där.
Ja, men jag vet, alltså, jag, vad fan, alltså, Precis, alltså, det, men verkligen, det här är så här, vad ska man säga, mammas gata. Alltså så här, min farmor ligger på den kyrkogården och en nära vän som dog ligger på den kyrkogården. Alltså så här, man har en relation till platsen som gör att det blir så här läskigt på ett sätt som är, alltså att det är inte en stigmatiserad plats i ens värld, utan det där är den trygga zonen på något sätt.
Just det här, men inte att det är helt jävla oprovocerat.
Mm.
Alltså de har ingen relation till de här överhuvudtaget. De bara plockade på måfå för att torteras.
Mm.
Jag la ju upp, ja, men det jag fick höra, eller jag tog bort ganska mycket, till exempel det jag inte kunde liksom, ja, men jag kände mig inte helt bekväm med att till exempel gå ut med det de inte hade sagt till mig direkt, utan jag hade bara hört på gymmet när de pratade med varandra. Men jag gick ut och sa liksom, för jag frågade vilka förövare var, och jag bara, men är det liksom, ja, men är det Adidas Trash eller? Och då svarade de här grabbarna så här, ja de krigar för de tre ränderna. Och jag menar, de vet vad jag menar och jag vet vad de menar. Det var det jag valde också att skriva, och det var, tror jag, första gången någon outade det i den här nyheten, att man fick reda på bakgrunden hos förövare och offer. Något som jag vågar påstå är relevant, och det vill jag prata om lite, hur reaktionerna i efterhand har varit mot det här överfallet. Det finns en, jag har sett Good Girls.
Nej, jag tror inte det.
Men det är en serie på Netflix där det är liksom tre Desperate Housewives-fruar som hamnar i liksom kriminalitet. Och det finns en episod i den, det är lite spoiler warning här, men det finns en del i den som där de har lyckats råna en, de har liksom rånat en supermarket för att lösa sina ekonomiska problem, men den supermarketen var också en front för maffian att tvätta pengar, så de får med sig sjukt mycket pengar och hamnat i liksom konflikt med tungt kriminella människor som kommer in och bara drar ett vapen och sätter det mot deras huvuden. Varpå hon, lite alfahonan i gänget, hon säger ju så här, ja, men skjut mig då. Det här är inte som när du skjuter någon av dina liksom, någon kriminell liksom, utan när jag blir skjuten, det är då det startar hashtags, och det är då det liksom det fulla pådraget kommer, för alla kan identifiera sig med mig. Och det finns en sån sak när vi kan föreställa oss att det här kunde ha varit jag. När den här snubben som blev, alltså det var ju typ dagen innan den här snubben som blev skjuten på Lidingö. Ja, men det var en tidigare 28-medlem som hade varit så här, haft tung kriminell historia bakom sig, som hamnat konflikt med sitt gamla gäng, massa sånt liksom. Och då, jag kan inte lika lätt föreställa mig att det skulle vara jag. Eller att det skulle vara min unge.
Nej. Precis, ja, verkligen. Och det där men gäller det här ju, jag ska inte tugga sönder din story, men liksom, det där gäller ju på någon slags bredare front också. Det gäller typ så här, att förstå allvaret i corona. Man förstår det bättre när det är Adam Alsing eller Tom Hanks. Alltså, förstår jag vad jag menar?
Ja.
Alltså, det blir på något sätt så här verkligt relaterbart.
Liksom naturkatastrofer. Mycket lättare att föreställa sig det när det är i Tyskland än när det är i Indonesien.
Absolut.
Det är någon form av närhetsprincip och, men också att man kan identifiera sig med den personen. Och jag tror väldigt, väldigt många kan identifiera sig med två helt vanliga 16-åriga killar som håller på att promenera hem en lördag. Här blir det märkliga, för då kan vi tänka sig att det här borde vara en bred diskussion som förs. Och nu blir det ju lite metadebatt av det här, men en rimlig, men jag vill bara kritisera metadebatten lite, och jag blir väldigt, väldigt illa berörd faktiskt av hur metadebatten kring det här har varit. Alltså, Ali Esbati och company, vad de har gett sig på är det han har kritiserat är mig och Ivar Arpi. För att de anser att vi har liksom, ja, men vi försöker hetsa befolkningen mot invandrare. För att de tycker att ordvalet har liksom, ja, ordvalen vi använder är problematiska. Och jag har liksom verkligen läst igenom vad Ivar har skrivit och vad jag har skrivit. Och jag har verkligen noll förståelse. Även om jag skulle bry mig om ordvalet, så finns det inte där. Och hela, liksom, både jag och Ivar trendade på Twitter igår för att massa vänstermänniskor som inte kommenterat överfallet överhuvudtaget, överhuvudtaget, var väldigt, väldigt oroade över samhällsklimatet när jag och liksom Ivar har pratat om just hur fruktansvärt det är. Och hur det här uppenbarligen är en trend med ökad andel såna här förnedringsbrott. Ja. Det här är konstigt. Evin Rubar, som är journalist på SVT, hon har ju också gick på Arpi. Och hon drev en tes om att han hade ingen skäl att anta, tyckte han, att det här är att just förövaren, invandrarbakgrund, brottsoffer, medelklass, svensk bakgrund, är på något sätt en trend eller något som förekommer. Och det är bara så, det är, förutom att det är helt fucking verklighets... Hon säger att den ordningen du framställer, den är inte liksom, det är inte ett faktum. Det är ingenting du vet. Du försöker hamra in en bild av invandrade brottslingar, svenska offer, som om den vore vanligaste ordningen. Och visst ser det ut så bland annat, men hur det oftast ser ut har du ingen aning om. Alltså, det är så bisarrt påstående och så verklighetsfrånvänt. Alltså, det är som att säga, vi har ingen data på att det vanligaste brottsoffret är svenska killar, invandrade offer. Därför förekommer inte rasistiskt motiverad misshandel av invandrare.
Mm, men precis. Alltså, så här,
därför finns det ingen skäl att prata om det som en särskild form av brottslighet. Medan vi har ju hur många exempel som helst när det har varit där rasistiska grupperingar som misshandlat någon med invandrarbakgrund. Och det är alldeles då glasklart, tycker jag, att analysera, okej, vad är det som driver de här att göra det? Vilken miljö är det de fostrar varandra? Vilka värderingar är det de bär som gör det möjligt för ett gäng rakade killar att mörda John Ron?
Ja, men verkligen. Alltså för att kunna förhindra måste man förstå.
Ja, och sen och när man har identifierat det, man byggde olika åtgärdsprogram som kommunen eller skolan och så vidare kunde implementera för att få ner den här formen av brottslighet. För man liksom identifierar vad är grundorsakerna. Men man kan föreställa sig om en sån här värdelös sopa som Evin Rubar hade dykt upp då. Ajajaj, vi har ingen data på att det här är den vanligaste. Det här är någon vanlig form eller en särskild form av brottslighet. Men majoriteten av misshandlarna, de sker faktiskt så här. Och det är helt ovidkommande. Det vi vet är att det finns en särskild form av brottslighet som är just ghetto-trash, vanligtvis med invandrarbakgrund, som ger sig på medelklasskids, oftast med svensk bakgrund.
Mm.
Och det är rimligt att diskutera och gräva i vad som motiverar dem, vad som orsakar detta och hur vi kommer åt det.
Mm.
Att det inte är den vanligaste formen av misshandel, utan den vanligaste formen av misshandel är, om jag menar, krogslagsmål eller whatever. Det är väl skitsamma.
Ja, men då får man väl helt enkelt ta sig an krogslagsmålen utifrån den kategorin.
Alltså,
det är olika kategorier av brottslighet. Alltså, det handlar om att på något sätt bilda sig en bättre kunskap för att kunna stoppa det.
Ja, och det de kallar det här då är identitetspolitik. De tycker att det här är identitetspolitik från höger, för att det är deras identiteter som ligger i fokus. Men det är så sinnessjukt att påstå det. Ingen säger att man gör detta motiverat av de här förövarens hudfärg. Det är uppenbart att det finns flera dimensioner här, nämligen såklart hudfärgen är en faktor, det finns en klassfaktor. Alltså, det är inga medelklass-iranier från Täby som går runt och gör det här.
Nej.
Utan det var ghetto-trash-iranier som gjorde det här. Och den första svenska politiken som fördömde det var en jävla BRF-iranier från Solna.
Mm.
Hur kan de identifiera det som identitetspolitik?
Men det alltså Ali Esbati går ju en smula längre. Han skrev på Twitter så här: Ivar Arpi, M- och KD-politiker, nazistiska nätkrigare, allt svårare att skilja från varandra. Nazistiska nätkrigare? Liksom, what the fuck? Alltså...
Men det är alltså inte ens när två killar blir alltså utsatta för, ja men det värsta du kan för, alltså jag skulle inte kunna föreställa mig det här. Om någon bara, du kan du komma på det en riktigt fruktansvärd scen vi vill ha till vår liksom kriminalserie vi gör, ett fruktansvärt brott. Jag skulle inte kunna föreställa mig det här. Inte Nej. Ens då klarar de av det.
Men alltså det är så, just att det pågår så länge.
Mm.
Alltså det är så sjukt jävla sinnessjukt länge. Alltså de flesta, du vet, om man tänker bara ett slagsmål liksom, det var det ju för det mesta några sekunder. Alltså en grov misshandel, det är ju liksom sällan över minuten. Här pratar vi liksom timmar, en hel natt.
Mm.
Det är så jävla vidrigt.
Och här finns det också... Det Linda Snecker då, rättspolitisk talsperson för Vänsterpartiet, har valt att lägga fokus på är alltså att hon tycker att det är fruktansvärt att debatten som sker om gängkriminalitet är fyra vita män från S&M.
Mm.
Jag har några frågor på det. Hade hon mått bättre om det var jag? Om hon påstår så här, alltså, så här, hon bara, så debatten om gängkriminalitet begås av fyra vita män från S och M som uppenbart inte är uppväxta i en särskilt utsatt område, som föreslår politiska åtgärder ej anpassade för utsatta områden. Jag är uppväxt i Bålsta. Det är därför jag lyssnar mer på orten än mitt eget privilegium. Jag har så många frågor om det här. Ett, sen när blev Bålsta någon form av, din uppväxt i Bålsta på tidigt 90-tal, någon form av jävla ortengrej? Bålsta?
Ja.
Det är ju på landet.
En av de rikaste personer jag känner är uppväxt till Bålsta.
Ja, men alltså, det är så här, det är helt sinnessjukt. Man undrar ju liksom, hade hon mått bättre om det var jag som förde debatten? Är det så himla jävla viktigt? Jag menar, jag är uppvuxen i Husby.
Mm.
Betyder det att det här är ju problemet? De här människorna just som inte förstår hur jävla identitära de är, hur hudfärgsbesatta de är också, de tror ju på allvar, men tror hon då på allvar att det hade blivit, det hade varit mer så att säga i linje med vad hon tror att orten behöver om det var jag som företrädde Moderaterna i den debatten?
Ja, det är så logiken ser ut.
Det hade ju varit, jag hade ju varit hennes värsta mardröm. Alltså det är så sinnessjukt, men faktiskt makalöst att titta på hur reaktionerna har varit bland de vanliga liksom gråterskorna när det kommer till men just den här händelsen. Alltså, alla de här liksom Hadley Kamp, Moa Berglöf, Voronov och alla de här till vänster som skriver liksom skriver bara spaltmeter efter spaltmeter efter att någon liksom anonym person har skrivit en liksom ett ont ord mot någon till vänster liksom, då är samhällskollapsen annalkande.
Mm.
Men de har inte liksom, ingen av dem egentligen gör någon riktig kommentar.
Nej.
På det grymma överfallet såna. Och då undrar man ju liksom, var det inte silence is violence? Är inte det som de har drivit nu ett tag? Och det är så sinnessjukt att den här killen var ute på gatan. Aha. Alltså han var ju dömd.
Ja, jag vet. Och det där, jag var ute i den där frågan också, liksom så här skrev om det, att det är helt sinnessjukt. Om du är dömd till 1,5 års fängelse så ska du liksom inte vara ute. Det är bara helt makalöst. Och vad jag har förstått då är alltså att den här personen har fått någon... Alltså den personen har fått... Alltså för det har automatisk häktning från 2 års fängelse.
Ja,
men den här personen fick ju då 18 månader på grund av någon jävla ungdomsrabatt, så vitt jag har förstått. Och alltså då är det ungdomsrabatten som gör att den jäveln kan vara ute och härja. Så liksom konsekvensen är helt enkelt det här att, så här att hade det inte varit för ungdomsrabatten, så hade de här två pojkarna inte behövt genomlida den mest helvetiska natten man någonsin kan föreställa sig.
Och sen kommer ju där, nu har han hunnit fylla 21.
Mm.
Så han kommer inte få en ungdomsrabatt igen.
Nej.
Men den här 19-åringen som de här grabbarna har beskrivit var den värsta av dem.
Mm.
Han kommer ju få det utåt helvete ju.
Mm.
Och de kommer ju också få, de kommer ju inte, förutom ungdomsrabatten kommer de ju få straffrabatter. För det är ju flera olika typer av brott som har begåtts. Det är ju liksom, det är ju människorov, misshandel, våldtäkt och så vidare och så vidare. Ja, men det man lyckas bevisa. Och det här finns det ju förslag då från både riksdagen och M om att både ta bort ungdomsrabatten och också ta bort straffrabatterna som finns.
Mm.
För i Sverige plussar man inte på. Man har en tanke i Sverige där man säger att men om någon begår så där många brott så kommer den till slut upp i en liksom i en straffmängd som bara, ja men jag är typ uppe i livstid nu så jag kan lika gärna börja döda folk.
Mm.
För att komma, för att liksom fimpa vittnen och sånt. Och då finns det någon idé i Sverige att man ska ge straffrabatter för att man inte ska ackumulera på sig 118 år liksom.
Mm.
För då är man rädd för att ja, men då kommer folk så här, ja, men jag har allt att vinna, inget att förlora på att försöka komma undan.
Mm.
Jag är inte säker på att det där är en helt helt genomtänkt idé. Men vi, Moderaterna har i alla fall förslag på att kraftigt ta bort, reducera det liksom. Att de här rabatterna ska försvinna. För idag är det, dagsläget är det så, ju fler brott du begår, desto större rabatt får du.
Mm.
För då räknas inte de liksom mildaste brotten då. Antingen vad är det, första brottet får du hela det tiden för, andra brottet får du en viss andel av det brottsstraffvärdet för, och tredje brottet får du en ännu mindre andel, och fjärde får du ingenting eller något sånt, har jag för mig. Det måste ju ryka, och ungdomsrabatten måste ju ryka som ett i helvete. Därutöver så måste vi ju också se över hela den här jävla cirkusen som finns med ungdomsvård.
Ja,
alltså sitta och fika med någon socialtant. Är det någon som har någon form av evidens att det fungerar? Och tidigare kunde vi fuska med sånt, men det kan vi inte längre. Alltså det är farligt att fuska med sånt nu. Alltså att bara säga, ja men vi vet inte, vi låter tiden gå och sen kanske den här lugnar ner sig. Och sen får man fika med socialtant som en låtsasåtgärd under tiden. Men alltså, vi har inte den lyxen att chansa med det längre.
Nej.
Det finns ingen jävla evidens att den här skiten funkar.
Nej.
Särskilt i den form det sker nu. Så det är bara, och därutöver så har du ju SIS-anstalterna som är, där är ju liksom, ja men det är sluten ungdomsvård kallas det. Jag läste här om dagen att det var fackliga representanter för som, ja, de som jobbade på SIS som slog larm om att våldet har ökat extremt kraftigt, alltså gentemot personalen och de intagna. För att, ja, men förutom att det har blivit grovare och våldsammare. Det här är ju också det sjuka, så här, flyktförsöken, eller inte flyktförsöken, de flykterna har ökat också otroligt mycket, rymningar. För att tydligen har ju då den här eminenta regeringen tillsammans med Liberalerna och Vänsterpartiet och de liksom, de har ju då röstat igenom barnkonventionen till svensk lag. Och det har resulterat i att de har nu rätt till, har de gjort tolkningen, att nu har de rätt till mobiltelefoner och datorer när de sitter inne. Så de har rätt att kommunicera med sin familj, påstås det, men oinskränkt. Och därmed så kommunicerar de ju när de har mobiltelefoner och så vidare med sina kriminella polare. Och då möter de tid och plats så blir de upphämtade.
Mm.
Det är så här, nu är det en mänsklig rättighet för dem att liksom kunna hänga med polarna på Snapchat. Det är så sinnessjukt.
Det är så jävla typiskt Sverige också. Det är så dumsnällt liksom. Helt missriktad snällhet som bara slår så jävla fel. Som slår rakt mot dem man borde vara snäll mot. Man är snäll mot dem man inte borde vara snäll mot. Liksom.
Ja. Och jag var... Men det är klart som fan det skulle bli... Det är så här, det finns skitmånga länder som har barnkonventionen som lag.
Mm.
Men... Man kunde ju räkna med arslet att det skulle bli så i Sverige.
Ja,
och det är inte så i de länderna.
Mm.
Den här noll insikten om svensk myndighetskultur överhuvudtaget. Noll konsekvensanalys över så här. Men om vi gör det här i Sverige, vad blir effekten då?
Det här på temat, att, alltså det du pratar om att folk är ute och hur de reagerar kring det här. Mm. Det jag också sett ett tema bland liksom vänstertykonomin är ju att De säger nu bara, man märker att coronan har liksom stagnerat när högertroll och liksom brunblåa högertroll är ute och låtsas engagera sig kring brottsoffer när det egentligen bara handlar om rasism. Liksom. Mm. Så det är deras read av det här. Alltså det är så jävla sjukt att de tror att liksom så här, det här är någon slags rasistisk konspiration att man reagerar på det här. Alltså för mig är det här bara ett bottenlöst mörker och man är så här genuint engagerad i de här stackars killarnas jävla öde. Men det misstros som att man har någon slags bakomliggande ond agenda.
Och då har vi alltså med det här ämnet inte ens börjat gräva i vad som har skett mer under de här liksom korta nyhetsdygnen. Det har upprättats klankriminella vägspärrar i Göteborg.
Idag det är garanterat den där familjen i Angered.
Ja, det är Ali Khan-klanen.
Mm.
Gängkriminella i Angered bevakar boendesportar nu för tiden. Så nu har vi en så här stadsmilis. Därutöver så har skolpersonal blivit kidnappad.
Mm.
Och så var det en nyhet häromdagen att Ali Khan-klanen och Backa-klanen hade en konferens på Posthotell i centrala Göteborg där de försökte förhandla. Liksom, de fann någon form av klanfullmäktige mitt i stan.
Ja.
Hur kan den här regeringen sitta kvar?
Jag vet. Det är så jävla sjukt.
Hur kan de inte bara, nu lämnar vi in vår avsked?
Men oroa er inte, för att Damberg har sagt att det är oacceptabelt.
Ja, inte okej och oacceptabelt är de två vi har. Och nu tog han till det hårdare ordet, oacceptabelt.
Mm.
Jag fick frågan av Expressen, de tog inte med det faktiskt. Vad har du för hälsning till de som, både de drabbade och deras liksom vänner och sånt? Och det är bara, bli fucking arg. Bli arg och avkräv de som är ansvariga. Och de som är ansvariga, jo, det är förövarna, absolut. Men det är också oss inom politiken. Och bara, nöj dig inte med vanligt jävla blaj om att nu ska vi satsa på skolan och andra fritidsgårdar och skit. Avkräv dem svar. Och avkräv att man blir verkligen lika hårda som de blir bemötta i sin vardag av det här jävla slödret. Så måste de avkräva att staten är dubbelt så hårda mot det här slödret. Det är så man vinner. Så det är det enda budskapet jag har till dem.
Jag tänkte prata lite om en fråga som jag har snuddat vid tidigare, men som fascinerar mig jävligt mycket. Och jag tänkte nog försöka prata om den från en lite annan vinkel än vad jag pratat om tidigare. Och det är då människors förmåga, eller kanske oförmåga, att kunna höja sig över sina egna åsikter i sitt arbete.
Mm.
Så alltså vår liksom förmåga att vara professionella är något som liksom, det varierar mellan individer. Men jag tvivlar på att någon individ kan lyfta sig helt bortom sina egna preferenser när ett jobb ska göras. Och så liksom, vi kommer medvetet eller omedvetet präglas av våra åsikter. Och då tänkte jag ta några korta exempel på personer som jag tror kan få rätt svårt att inte färgas av sina åsikter när de ska utföra ett arbete.
Okej. Okay.
Ja, Moderaterna har precis gått ut med ett utspel om att det ska vara kriminellt att vara medlem i gäng.
Mm.
Och det här har då väckt en del debatt, såklart. Och det finns de som tycker att det är bra att man tar strid liksom, och tar i med hårdhandskarna och så.
Mm.
Och så finns det Vänsterpartiet då, Linda Snecker, som är så fel på bollen att det, alltså det börjar bli riktigt synd om henne då. Alltså,
men jag har liksom, min analys om henne är ju att hon måste ju vara uppenbart svagbegåvad. Alltså det är det enda slutsatsen jag kan dra av henne. Alltså till exempel Ali Esbati är inte det.
Nej.
Han är ju ond liksom. Men hon är bara dum.
Ja, alltså ja, eller jag vet inte, det kanske
jag har aldrig
det.
Hört något intelligent från henne. Nej. Alltså inte ens halvintelligent.
Nej, men det har inte jag heller. Men jag vet inte om jag skulle gå så långt som att konstatera att hon är dum. Jag tror bara att det är en vilja att saker och ting ska vara som det inte är. Och en ovilja att se saker för vad det är.
Nej, jag tror hon är dum.
Ja.
Alltså, jag tror på riktigt hon är dum.
Ja.
Till den nivån att jag börjar tycka att det är fel att kritisera henne för att det är liksom, hon kan inte hjälpa det.
Okej. Okay. Nej, men alltså så här, vad Vänsterpartiet har gjort, det är ju att de har insett att nu liksom när allt handlar om gängskjutningar och liksom gängsprängningar och förnedringsrån och sådär, då måste de liksom ha någonting att säga på det temat. Alltså de är ju sist ut att inse att de måste säga någonting om det. Men de känner ändå att ja, men vi måste ju säga någonting. Så vad gör de? Jo, de börjar då snurra sin partimotion som de skrev under förra allmänna motionsperioden. Som handlar då om vad de vill göra kring gängkriminalitet och våldsbejakande extremism. Mm. Och man kan ju då konstatera att den här motionen är ett enda stort haveri. Det är en radda förslag om så här förebyggande fritidsgårdar och så. Och sen så liksom har de då sin riktiga kronjuvel, det liksom där de verkligen tar i, deras krafttag. Och det är då att de vill tillsätta en nationell haverikommission mot skjutningar. Och det är ironiskt att meta att en motion som i sig är ett jävla haveri handlar om att tillsätta en haverikommission. Men vad man ska ha i åtanke kring det här förslaget är alltså att det är vad en haverikommission är för någonting. Mm. Statens haverikommission är en myndighet under Justitiedepartementet som utreder olika slags haverier. Och en haverikommission, den syftar till att besvara tre frågor. Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden? Eller om det sker, hur liksom då, hur man kan se till att konsekvenserna minskar.
Mm.
Och det är väl fine att tillsätta en sån om man liksom tycker att den här övertydliga bilden inte är klar än. Men saken med gängskjutningarna och sprängningarna är att de sker ju nu. Alltså, så vi kan inte sätta några så här akademiker som liksom ska fundera i ett rum med en whiteboard-tavla och så ska vi låta dem bolla lite klokskap med varandra. Och så kommer de fram med något förslag för morgondagen. Alltså det behövs ju att åtgärder sätts in igår, inte imorgon. Men i alla fall, bortsett från Vänsterpartiet, de kommer ju alltid vara Vänsterpartiet och det får man ju leva med. Det är liksom inte så mycket dem jag tänkte prata om, utan jag kunde bara inte låta bli att nämna deras jävla haverimotion. Men jag reagerar mot andra personer. Alltså för Vänsterpartiet, liksom, de får ju liksom hållas, de får ju köra sin grej. Jag ser liksom, jag tycker att det är värre när vissa andra har uttryckt sin åsikt om det här moderata förslaget. Tänkte framförallt på två personer och de är liksom inte så offentliga, så jag även om de kanske inte gjort sig förtjänta av det, så jag vill inte liksom mobilisera för mycket ilska mot två individer som liksom inte har valt offentligheten på det sättet, så jag nöjer mig med att benämna dem vid deras förnamn, och det är då Emma och Daniel. Och Emma skriver i sin Twitter-bio följande beskrivning. Citat. Polisverksamhet och politikerverksamhet fyller min arbetsdag. Opolitisk i mitt arbete, men har precis som alla andra en åsikt privat. På på Twitter är jag privat. Slutcitat. Mm. Och det är en intressant formulering. Alltså, visst är det så att vi alla har åsikter och ingen är en robot, men mm. min fråga är lite kring hur väl kan man utföra sitt jobb om ens arbetsuppgift bygger på att man inte ska vara för präglad av egna åsikter, mm. men så har man väldigt starka åsikter i just det ämnet man arbetar med. Mm. Och på Twitter då skrev Emma följande angående Moderaternas förslag. Citat. Ah, den gamla godingen att göra rätt straffbart att vara med i kriminella gäng. Den vet man ju har funkat. Inte. Dags att leta reda på gängens medlemslistor. Slutcitat.
Och det hon skriver då, efterblivna jag hört någonsin.
Mm. Det hon skriver då visar ju att liksom hon tycker att det här är ett fullkomligt värdelöst förslag. Och hon är helt ute och cyklar i sak. För det här förslaget är så något som redan finns i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Danmark. Alltså i Danmark så har de så här ett avancerat system som bygger på att kartlägga vilka människor som umgås med vilka, vilka som är dömda ihop med vilka. Och mm. liksom alla sådana uppgifter bildas sedan som ett nät eller schema som man sedan kan liksom lägga fram i domstol som bevisning för ifall en person ska anses vara medlem i ett gäng eller inte. Mm. Och det finns också liksom så här, de som bär gängsymboler som tatueringar och bär vissa kläder. Det finns ju kläder med tryck med gängsymboler och sådär. Och så liksom, som visar gängtillhörighet. Så det behöver inte vara medlemslistor, men det finns även gäng som har medlemslistor, även om hon tycker det låter orimligt. Fan, till och med IS har medlemslistor, ja. Så varför skulle inte gäng kunna ha det? Men ja. Så här, bortsett från hennes jävla dikeskörning i sak, så är det här ju ett uppenbart uttryck för hennes personliga åsikt, och den är liksom i den här väldigt specifika frågan. Det här Twittermeddelandet delades sen då av Daniel. Så de två tycker det här. Mm. Vad jobbar Emma och Daniel med? Jo, de är opolitiska tjänstemän på justitiedepartementet.
What the fuck?
Det är alltså de här människorna som ska genomföra den här politiken åt Moderaterna om Moderaterna vinner valet. Hur lämpade skulle du säga att de är att göra de arbetsuppgifterna?
Det är bara avsked direkt.
Kommer du ihåg Anna-Greta Leijon?
Ja.
Anna-Greta Leijon,
va?
Ja, men det kanske hon också har varit. Hon har en gedigen jävla karriär.
Mm. Antikorruption, mycket sånt också, va?
Kanske. Nej. Det.
Jag vet tänker inte. Jag fel nu?
Jag vet inte.
Mm.
Nej, antikorruption. Nej, jag vet inte fan, det är ingen klocka.
Nej. Sossen!
Ja.
Är det sossen du menar? Mm. Hon som var typ justitieminister ett tag?
Stämmer bra.
Jaha, okej. Ja, men nu vet jag vem du är. Jag tänkte på helt fel person.
Mm. Mm. Nej, men för de som inte vet exakt vem hon är. Anna-Greta Leijon var tidigare socialdemokratisk politiker. Och hon var i politiken skitlänge. Och jobbade bland annat som riksdagsledamot, biträdande arbetsmarknadsminister, justitieminister och massa annat. Och hon var också målet för någonting som fick namnet Operation Leo. Och grejen var att Anna-Greta Leijon var det statsråd som ansvarade för terroristlagstiftningen på 70-talet. Mm. Och av vänsterextremister så ansågs hon vara den som var ytterst ansvarig för att ha utvisat några inom Röda arméfraktionen efter att de hade ockuperat den västtyska ambassaden i Stockholm 1975.
Mm.
Den här ockupationen utfördes av några som kallade sig Kommando Holger Mainz. Och ockupationen syftade till att några medlemmar i Röda arméfraktionen som satt inne i Västtyskland skulle friges. Så det här var liksom lager på lager av vänsterterrorism. Mm. Först sitter några terrorister inne i Västtyskland, vilket ger att terrorister ockuperar västtyska ambassaden. Och när de ockupanterna utvisas och fängslas, så ger det att terrorister kokar ihop Operation Leo. Och då, Operation Leo var då en slags kupp, eller vad man ska säga, som planerades av en grupp som kallade sig Kommando Siegfried Hausner. Kommando Siegfried Hausner leddes av Norbert Kröscher.
Förlåt, får jag bara säga en sak? Röda arméfraktionen och allt det där, vill jag bara säga att de var ju vänster.
Ja.
Men de var ju tyskar. Så alla deras namn på deras operationer, medlemmar, ledare ger bara en sån jävla nazistisk vibe som man inte kommer ifrån, alltså.
Ja. Alltså, nej, men visst.
Vad heter det?
Kommando vad? Tyskt, så liksom.
Ja, vad heter det? Kommando...
Kommando Siegfried Hausner.
Det låter ju som en nazist SS-brigad,
ja, ja,
någonstans.
Ja, ja,
det är
ju så här. Men han, Norbert då, som ledde det här, han hade först idén att vad Kommando Siegfried Hausner skulle göra, eller vad, liksom, ja, vad den här gruppen skulle göra, var att kapa ett flygplan. Och på så sätt skulle
på
man då kunna...
På 70-talet?
Ja.
Det är fan tidigt.
Mm, ja visst, de är ju in the forefront.
Mm.
Så de hade tänkt att man på så sätt skulle liksom kunna använda det här kapade flygplanet och utpressa den västtyska regeringen till att släppa de här fängslade ockupanterna, alltså de som hade ockuperat västtyska ambassaden i 75. Men en av de kvinnliga medlemmarna i Kommando Siegfried Hausner, hon kom istället med förslaget, hon var tillsammans med Norbert Kröscher, hon kom istället med förslaget att, och det som kom då att bli själva Operation Leo, att man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon. Och så skulle man då utpressa den svenska staten till att betala en lösensumma till Västtyskland som då skulle släppa de här ockupanterna som satt fängslade. Och det ingick också i den här planen att om Anna-Greta Leijon hade haft en säkerhetsvakt med sig vid kidnappningstillfället, man skulle plocka henne liksom när hon var på väg hem, när hon kom hem från sitt jobb. Mm. Om hon skulle haft en säkerhetsvakt med sig då, så skulle den vakten skjutas. Och namnet då, Operation Leo, kommer från att Leo på latin heter lejon, så det är hennes efternamn. Men Säpo lyckades då, tack och lov, avstyra det här. Så man stoppade det i tid och grep han Norbert i Slussen 1977. Och när man då grep Norbert så hade de ett slags en kod som de ropade ut. Och det var Ebba Grön. Så det är därifrån liksom punkbandet har fått sitt namn.
Nej, är det sant?
Mm. Så polisen gjorde sedan en husrannsakan och det man hittade då var en trälåda som de här Kommando Siegfried Hausner hade byggt. Och idén var då att Anna-Greta Leijon skulle sitta i den här trälådan och den skulle stå i en ljudisolerad källare på Södermalm. Men alltså, så som den här lådan var byggd, så var den en dödsfälla. Alltså hennes huvud hade varit böjt på ett sätt så att, alltså hon hade dött efter, alltså inte alls länge sittandes i den ställningen. Och de hade för övrigt planerat att döda henne om något gick fel. Så det här var ju en fullkomligt vidrig plan som liksom, tack och lov, aldrig blev verklighet. Utan istället så greps 70 personer, men det var inte alla som dömdes. Och straffen de fick var löjliga. För att då som nu så var straffen i Sverige ett jävla skämt. Norbert Kröscher, han dömdes hårdast. Han fick 11,5 års fängelse. Och så var det någon som dömdes till typ 4,5 års fängelse. En annan till 3 år. Men de flesta fick liksom bara några månader. Men jag tänkte ägna lite fokus åt vad de här människorna gör idag.
Mm.
En brittisk man som hade rollen av koordinator för alla de här, alltså deras planeringsmöten inför kidnappningen, han utvisades till England och där slapp han straff. Och idag arbetar han som professor i fredsforskning vid Coventry University. Fredsforskning. En man som dömdes till 3 månaders fängelse, han är idag professor vid Södertörns högskola och arbetar med frågor kring entreprenörskap. En kvinna som dömdes till 3 års fängelse har blivit filosofiedoktor i idéhistoria och docent i genusvetenskap. Och hon arbetar vid Stockholms universitet. Det här är alltså dömda terrorister som befolkar universiteten. Hur stor är chansen att deras sinnessjuka åsikter inte får genomslag liksom, i vad de lär ut till studenterna?
Mm.
Och alltså, jag är varken emot att människor ska få en andra chans eller emot att man ska få yttra sina personliga åsikter. Men det är ändå så att vissa människor är mindre lämpade för vissa arbetsuppgifter just eftersom man helt enkelt inte kan lyfta sig bortom sina preferenser.
Det, vadå, det liksom... du hade tyckt att det vore olämpligt om Skråmo hade kommit tillbaka vid liv och vi hade gjort honom så här, teologiprofessor i Uppsala universitet? Liksom.
Ja, men det är ju helt jämförbart. Ja, det är exakt gud, ja. Jämförbart. Alltså, så det är bara fullkomligt vidrigt. Och hela den här idén, alltså tron om att människor kan lyfta sig ovanför sina preferenser, det är också den galna idén som gör att man på riktigt tror på oberoende och saklighet inom public service. Alltså, grejen med oberoende och saklighet inom public service, det kan bara tjäna som en ambition eller dröm, men det kan aldrig bli ett realistiskt mål.
Mm. Därav behovet av, till och med de själva erkänner ju det, fast de gör ju det på sitt identitetspolitiska sätt, men de säger behovet av mångfald och olika perspektiv.
Mm.
Det är ju att säga, det är ju att erkänna egentligen, att säga jag är bunden av vissa preferenser, alla är det, därför ska vi ha en mångfald av dem så att, liksom, så att flera perspektiv kommer fram. Men de landar ju i att ja, vi väljer samma Södermalms folk, bara de olika hudfärger på sig.
Ja, exakt, exakt.
Men till och med det är ju ett erkännande.
Ja, visst är det det.
Det var allt för den här veckan. För er som vill stötta denna podd så kan ni göra det på patreon.com/godton eller på Swish. Vad är numret, Per?
123-128-1518. 123-128-1518.
Grymt! Och ni som vill följa oss bildligt kan göra det på god_ton på Instagram. Annars så ses vi nästa vecka. Ha det bra!
Ha det bra!